Jag har under några söndagar nu talat om den helige ande utifrån olika, vad ska jag kalla det för, lite olika infallsvinklar. Vem är anden? Vad gör anden? Och jag tappar bort mig själv, men jag har haft flera olika infallsvinklingar i det här som jag har delat med er under några veckor. Och jag fortsätter idag, kommer även fortsätta nästa söndag och troligen in i höst också efter mina semesterveckor. Däremellan blir det någonting annat. Men jag har ju berört under kanske min förra predikan, så berörde jag de här orden ifrån Romarbrevet kapitel 7 och kapitel 8. Och jag fick några kommentarer kring det, eller samtal kring det. Och jag tycker det är jätteroligt och jättespännande när man får lite så här, jag förstår inte riktigt, eller jag håller inte med dig, eller något sånt där. Jag gillar det. För då blir det lite spänning i det och man får brottas med ordet. Och vad jag var inne på då, det var de här orden ifrån Paulus i Romarbrevet 8. Där han skriver en lång passus i slutet på kapitel 7. Där han säger så här, köttets lag, det lever i mina lemmar, och det jag vill det gör jag inte, och det jag inte vill det gör jag. Och han beskriver den här slitningskampen. Och vad jag sa då, jag vill bara förklara genom de här små rutorna här, hoppas du kan se. Enligt köttets lag då, den lagen som kom genom Mose, och den lagen som den betyder egentligen att du och jag behöver fullfölja precis allting som står i lagen. Missar vi en enda grej i lagen så faller allt ihop. Och vi kan inte nå en rättfärdighet genom lagen. Alltså vi kan inte bli frälsta, vi kan inte bli Guds barn genom att följa lagen, genom att vara duktiga. Och lagen, Guds lag är andlig, men jag är köttslig och synden bor i mig. Jag vill göra det goda, men det onda finns i mig, så jag är fången under synden. Men under andens lag, så andens lag är andlig och jag är andlig, då anden, alltså Guds ande, bor i mig. När Paulus skriver till församlingen så skriver han mer än en gång, ni som är andliga. Och det betyder inte att vi svävar runt någonstans som något spöke. Utan han säger vi är andliga därför att Guds ande har tagit boning i oss. Och någonting har hänt i oss. Enligt köttets lag så måste jag uppfylla all rättfärdighet i egen kraft. Men i andens lag, som är Guds, alltså andens lag, så bor ju Gud i mig och han leder mitt hjärta så att jag vill det han vill. Köttets sinne, köttets tankar är död, och köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och den underordnar sig inte Guds lag, och den kan inte det heller, för att den är ju en strid mot Gud. Men andens sinne, det är liv och frid, alltså Guds tankar i dig och mig. Så Paulus, han utbrister egentligen i slutet på kapitel 7. Jag, arma människa, vem kan frälsa mig från denna dödens kropp? Jo, Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och då är det så att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag. Det kan inte heller, det skriver han i Romarbrevet 8. Men tidigare verser så står det, så finns det ingen fördömelse från den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och bara för att göra det här, sammanfatta det här kanske på ännu ett enklare sätt. Om du tänker dig att det är två olika lagar som gäller. Och du och jag döms ju inte enligt dålig bild, men enligt Finlands lag. Är ni med? Utan vi döms ju enligt den rikets lag där vi är medborgare i. Och du och jag är medborgare. Vi har blivit Guds barn genom att anden tar plats i dig och mig, genom att vi har blivit frälsta. Och det som gäller för dig och mig är ju nåden. Inte, vad heter det, laglöshet, det är inte det, men nåden. Ibland så säger man så här, ja men om du har lagiskhet på ena sidan, vad är liksom det andra? Ja men det är laglöshet. Nej men nåd är inte laglöshet, nåd är vägen. Är ni med? Ja, ni kommer nog fatta det här mer och mer ju mer vi pratar om Guds ande. Men vad vi kommer fram till, det här är bara introduktion eller repetition bakåt, är att Gud har ju lyft, alltså han har ju gjort någonting, en förändring i ditt och mitt hjärta. Därför att Guds ande talar ju in i oss och arbetar i våra hjärtan, i ditt och mitt hjärta, så att vi vill det Gud vill. Och på så sätt så mejslas ju Kristi karaktär fram i våra liv. Och vi vill ju likna Jesus, eller hur? Vi vill ju det. Men vi kommer till korta. Och då faller ju inte allting när vi kommer till korta. För vi lever ju under andens lag, som är nåden. Och som lyfter dig och mig och som upprättar dig och mig ständigt. Amen. Jag skulle vilja tala med dig idag om anden, Guds heliga närvaro. Och helig och helighet är någonting som kommer upp genom skriften. I Jesaja, det sjätte kapitlet, så kan vi läsa, vi ska inte läsa den texten nu så, men där möter vi profeten Jesaja och han får en upplevelse, för han ser i templet, så ser han Gud och hela liksom Guds släp, Guds följe uppfyller templet, och serafer de flyger där och de inför tronen och de ropar till varandra kadosh, 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 alltså helig, helig, helig ropar de, och de bara utbrister och ropar ut Guds helighet. Och enligt judiskt tänkande och teologi så är den helige välsignad är han, HaKadosh Baruch Hu, den vanligaste beskrivning av Gud, för han är helig. Han är, det innebär en särskiljning, därför att det andliga, det är helt skilt från det vanliga, det dagliga eller det profana. Det är unikt och det inspirerar till tillbedjan. Och när vi läser om Guds helighet, läser från Jesaja-bok, läser in i Uppenbarelseboken, så ser vi hur hela himmelen tillber. De äldste faller ner och änglarna sjunger, och dag och natt så uttalar de helig, helig, helig. Därför att det uttrycker Guds väsen och den han är helig. Och den helige Herren Sebaot är ytterst unik, helig i sitt slag och natur. Han och enbart han är värd sann tillbedjan och beundran, då han, endast han, är utan rival. Det finns ingen som kan jämföras med honom. Och han står i relation till världen som skaparen av världen och Herre. Mästare. Ja, endast Herren är oändlig och evig. Och när Gud uppenbarar sig själv, liksom det är bara han som är han. Och första gången han uppenbarar sig vem han är, så säger han: jag är. Det är hans väsen. Liksom. Han är. Han är helig. Han är igår. Han är idag. Han är imorgon. Han är. Och så kan vi läsa i den där texten från Jesaja. Och ändå så står det: hela jorden är full av hans härlighet. Ja, men det är ju så mycket elände överallt, säger du. Men Guds hantverk uppenbarar hans närvaro och bär på hans signatur. Och när det gäller människan, när det gäller dig och mig, så kommunicerar Guds avbild, du och jag, den här känslan av Guds härlighet och talar om att människans väsen, din och min ande, också är avskild för Gud. För att vara helig, du och jag, hela vår varelse är skapade för att vara Guds avbilder och avskilda för att vara lik honom och bära hans härlighet. Så människan skapades egentligen, du och jag skapades för att reflektera sanningen om vem du är, om vem Gud är. Smaka på den. Du och jag skapades för att reflektera sanningen om vem Gud är. Så han väljer ju att ta sin boning i dig och mig. Du och jag skapades för att reflektera sanningen om vem Gud är. Ja, men snälla någon, jag är ju så dålig och så hemsk och du vet inte vad jag tänker och vad jag gör och där, 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 där. Men Guds plan och intention med ditt och mitt liv, det är att du och jag ska reflektera sanningen om vem han är. I första Mosebok så säger ju Gud: låt oss skapa människan till vad då? Till vår avbild. Inte våran avart och någonting konstigt, utan vår avbild. Vår avbild. Och det här är ju viktigt för oss och på något sätt ta in. Därför att Gud vill ju på mer än ett sätt bara liksom märka ditt och mitt liv och forma oss till hans avbild. Ja, vi föll, vi syndade, hela skapelsen föll. Men Gud har upprättat dig och mig. Han har tagit sin boning i dig och mig. Och så vill han jobba i dig och mig. Det finns ett uttryck det finns ett uttryck på hebreiska som är Shekinah. Det återfinns inte i Bibeln, men beskrivningen av det här ordet, det finns. Det är för att beskriva liksom Guds härlighet och hans närvaro. Och det här uttrycket det introducerades först av judiska rabbiner som när man läste texten och skrev texter så försökte man att göra tolkningar av den hebreiska texten till arameiskan. Och så skapar man då ett ord, det här Shekinah, som kommer från ett annat ord som heter Shakan. Som betyder att bo permanent, stanna på en plats. Och man använder den här termen då, Shekinah, för att beskriva följande för det judiska folket. Häng med nu på min tanke. Man talar om Guds boende, närvarande bland sitt folk. Och då, det går fort här sen nu. Man talar om, hur beskriver vi Guds närvaro bland folket? Jo, bland annat ifrån texter, till exempel som från Andra Mosebok, det 19:e kapitlet. Vad händer i Andra Moseboken, det 19:e kapitlet? Jo, folket kommer fram till Sina i berg. Och där ska man ta emot tavlorna. Och man har fått restriktioner och order hur man ska göra, för Gud skulle uppenbara sig. Och när Gud uppenbarar sig så står det på följande sätt, jag läser för dig, Andra Mosebok 19. På tredje dagen när det hade blivit morgon började det dundra och blixta, och tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud och ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg hölldes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget det skakade det våldsamt. Den beskrivning av Guds närvaro. En annan är från Andra Mosebok 40. Och där när tabernaklet hade byggts. Och ni vet att Gamla testamentet är en bild på, det är ju liksom bilder på det fullkomliga som skulle komma. Så när tabernaklet bilds så är det en bild på någonting som skulle hända framöver också. Hur Gud bara skulle inta liksom sin boning bland människorna. Och när tabernaklet är färdigbyggt, Andra Mosebok kapitel 40 då, så står det så här. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Någonstans så finns det en bibelvers. Jag tror att det är Johannes första kapitlet. Det står att ordet blev kött och ordet bodde. Ordet är tabernaklade mitt ibland oss. Alltså det talas om Jesus. Eller hur? Och också en beskrivning finns i första kungaboken 6:13. När Gud ger sitt löfte till Salomo. När Salomo har satt sig i sinnet att bygga templet. Och då säger Herren till honom, jag ska bo mitt ibland Israels barn och jag ska inte överge mitt folk Israel. En annan beskrivning är Guds boende härlig, kan man säga så, Guds boende härlighet i templet. När Salomo inviger templet, Andra Krönikeboken 7. Vers 1 så står det, när Salomo hade slutat sin bön kom eld från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde templet. Och så finns det också texter som talar om att Guds boning ibland bergen. Och i Joel 3:17 står det bland annat så här. Och ni ska förstå att jag är Herren er Gud som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt. Och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Så alltså, Guds närvaro på jorden mitt ibland sitt folk är avbildad genom, vad då för någonting? Jo, genom som moln, pelar av rök och eld, som eld och brinnande buske när han kallar Mose till exempel. Och det finns många fler bilder, men det här var det som de judiska rabbinerna uttalade när man talade om det här Shekina. Guds härlighet, Guds närvaro, Guds boende närvaro bland sitt folk. Och första registret av det här då är ju när folket har lämnat Egyptens bojor och slaveri och Gud visar sig för dem i en pelare av eld och en pelare, ett moln som följde dem genom ökenvandringen. Dag som natt så var Guds närvaro där. Wow! Ja, när jag sitter och läser en sån här och förbereder mig för mina predikningar. Inga Lill, hon säger till mig igår, Ruben, ska du inte gå och lägga nu? Nej, jag är mitt inne i ett flow, säger jag. Jag måste läsa mer. Jag måste bara ta in mer. Jag måste bara suga in. Och jag blir väl signad av att läsa. Men vad mer refererar till Guds härlighet? Det skildras inte enbart på det här sättet. Blixtrar och dunder och moln och eld och rök och sånt där. Utan det visas ju också genom att man ärar och prisar honom. På ett sätt som exemplifierar hans närvaro. Hans härlighet. Förkunna hans ord bland hedna folken. Står det i första krönikeboken. Bland alla folk hans under. När du som Herrens folk, när du och jag som Guds folk förkunnar vem han är. Berättar om hans under, berättar om hans närvaro och gör skillnaden. När du och jag berättar sånt där som jag berättade innan nattvarden här. Så uppenbarar vi Guds härlighet på den platsen vi är, vi befinner oss i. Och i andra Korinthierbrevet 4:6 står det här fantastiska ordet. Ty Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret har låtit sitt ljus lysa upp, vad då för någonting? Visst har vi texten på väggen. Lysa upp vad då? Våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Inte bara sprida sitt sken till oss, utan han har gjort någonting i våra hjärtan så Guds sken ska spridas genom dig till andra människor. Är du med? Ja, bra att ni är med. Och ska se om jag har en till här. Jo, det har jag. Och Jesu tjänst är det yttersta beviset på Guds härlighet. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och så står det så här. Och i honom är ni vad då för någonting? Vad sa du? Jag hör det inte. Uppfyllda. Ja. Ser ni ända längst bak också? Jag gör texten liten medvetet så här som man sitter längre fram. Då är ni också uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Och alltså Gud vill ju drabba dig och mig med sin närvaro. Och en anledning till att jag håller på och predikar om anden i flera veckor, det är därför att vi behöver förstå mer om vad Guds ande, den heliga ande är, vem han är, hur han gör, hur han agerar. Och vi behöver en sund karismatik. Vad är då en sund karismatik? Jo, vad är karismatik förresten? För dig som inte vet, så inte jag pratar konstigt här, det gör jag ofta. Karisma eller karis kommer från grekiskan nåd eller nådegåva. Där, så Guds ande är ju given till dig och mig av nåd. Okej? Okay? Och när Guds ande är given till dig och mig så händer det ju saker. Han ger oss gåvor av en mängd olika sätt och han vill uppenbara sin närvaro och visa sin närvaro på en mängd olika sätt. Och då har du i vissa sammanhang ibland då tagit lite skruv och blivit lite fel, om jag säger så. Därför att Bibeln säger så här att profetians ande är profeten underordnad. Alltså när Gud berör dig och mig så vill han ju göra det. Han vill beröra dig och mig och vi får gensvara på det. Och mer än ofta så kan ju vi gensvara på ett sunt sätt. Ibland är det svårt, för då säger det pang, då händer det saker. Men i vissa sammanhang så har ju alltså Guds andes beröring gått över och blir någonting som inte längre är Guds andes beröring, utan det blir mänskliga, kötsliga manifestationer där man ska bete sig på ett konstigt sätt och göra en massa knäppa saker och låta på ett knäppt sätt. Och en del avarter har gjort då att människor blir lite reserverade och skrämda för så kallade karismatik eller andliga yttringar. Och därför behöver vi undervisa. Och hur kan vi beröras av den helige ande? För det finns konstiga saker i Bibeln. Håller du med om det? Ja, ni behöver inte svara, men det förekommer en del lite lustiga grejer. En vän till mig och Inga-Lena, han höll en predikan som man brukar hålla flera gånger. Den titeln på den var The Holy Spirit the Troublemaker. Den helige ande problemmakaren. För ibland blir det lite märkligt. Och det enklaste sättet att förklara varför det ibland blir lite märkligt är att Gud är stor, Gud är mäktig, Gud är allt. Och vi är bräckliga små människor. Och när någon ger vika så blir det vi. Men jag vill ta fram några exempel för dig. Yttringar av Guds andes närvaro och beröring. En av de här yttringarna läser vi om i Apostlagärningarna 2. Det som hände på pingstdagen. Det står ju att Guds ande kom över dem som en, det hördes ett dån, och tungor av eld. Jag läste om eld precis, eller hur? Tungor av eld fördelades över dem. De började tala i nya tungor. Och sen händer ju en massa saker, och lite senare så blir de anklagade. Vad är de anklagade för? De beter sig som om de vore fulla. Det står så i Bibeln. Och då ställde sig Petrus upp i vers 15. Det är inte som ni tror att dessa är berusade, står det. Och han förklarar, nej, det är det som skedde, det som Joel profeterade om, att Gud skulle utgjuta sin ande över allt kött och så vidare. Och ibland när Guds ande berör dig och mig så kan det kännas som att man är berusad. Har du varit berusad någon gång? Hand upp. 5 som är ärliga. Jag har också varit berusad. Inget att rekommendera. När jag var tonåring. Men när den helige ande berör oss så kan det bli så att man känner sig som berusad. Benen bär inte riktigt. Och det kan vara så att man till och med sluddrar. Och det är märkligt. Det står i Bibeln. I Jeremia kapitel 23 så har vi en episod där profeten, han tar emot ett ord ifrån Herren. Det är både saker som har hänt och saker som Gud ska göra, och bedrövelse, det är en blandning av olika saker. Och han uttrycker så här, han säger följande: mitt hjärta vill brista i mitt bröst och alla mina ben, de darrar. Jag är som en berusad man, som en man omtöcknad av vin, för Herren och hans heliga ords skull. Och jag tror, min kära vän, att det här är inte bara bildspråk. Utan jag tror att det här är någonting som profeten fick uppleva. Där han verkligen, han blev så liksom bara, wow. hans kraft liksom försvinner och det händer någonting i hans kropp i mötet med Guds helighet. Det kan hända andra saker. Saul, när Gud kallar honom till kung och profeten Samuel har smort Saul till att bli kung, tror jag. Jo, det har han. Och sen går Saul iväg, han lämnar Samuel och han går iväg och då hade profeten profeterat över honom. Det här kommer hända över dig. Och precis det händer, det står så här, när Saul vände sig om för att gå från Samuel, då förvandlade Gud hans hjärta och alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea så kom en skara profeter emot honom, alltså mötte honom. Så står det så här, då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland dem. Helt plötsligt så kommer Guds ande över Saul och så börjar han profetera, han börjar tala Guds ord. Häftigt. I Apostlagärningarna 2, vad hände där? De talade ju tungomål, de profeterade också. De talade Guds budskap och Guds storhet på mängd olika språk. En annan sak som kan hända, det är att, ska vi se här, ja, jag tar Daniel där, ja. Det är att du kan uppleva en sån tyngd. Det finns ett ord som också uttrycker Guds närvaro och härlighet som är kabod. Och det ordet betyder tyngd egentligen. Många gånger när vi ber för någon, när man får förbön, så kan man uppleva liksom hur man blir tung i kroppen. Och jag brukar säga till folk ibland, bli inte orolig eller rädd. Det är Guds närvaro, helt enkelt. Och när vi läser Daniels bok så säger han så här, Daniel får ju se en syn. Och han säger så här, ja, Daniel var den enda som såg synen och de män som var med mig såg det inte. Men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar. Och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt. Och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Och då rörde han vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Vilka beskrivningar vi ser i Bibeln om mötet med Guds härlighet och helighet. En episod som är lite märklig är ju när Jesus är i Getsemane trädgård, Johannes 18. Han har varit i bön och mitt i natten så kommer soldaterna och Judas så ska de ta Jesus till fånga. Och så frågar Jesus, vem söker ni? Ja, Jesus, och så säger han så här, jag är. Precis samma ord, samma uttryck som Gud presenterar sig med i Gamla testamentet för Mose. Ego eomi på grekiska. Jag är. Och när han säger det här, står det i Johannes 18 där, så föll vakterna till marken. Och nu står det inte vad de gjorde. Men jag tänker så här. Om de är där för att fånga Jesus, det är ju troligen inte så att de föll på knä och säger, Vi tillber. Eller hur? Utan de faller i mötet med Guds helighet. Jag ska ta och skynda mig, jag har pratat länge här, men jag har några saker till jag behöver säga. Johannes uppenbarelse, han faller också till marken. När Jesus uppenbarar sig för honom. Det har hänt saker i mitt liv som jag inte riktigt kan förklara med sinnet, men jag bara vet att Gud har gjort. Och där Guds ande griper in eller arbetar och verkar. Jag kommer ihåg ett tillfälle, jag satt och funderade på det idag på morgonen. Inga-Lill och jag var inte gifta. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag måste ha varit en 18, 19 år möjligtvis. Och jag var J2-ledare fanns det en gång i tiden inom Örebro-missionen. Juniorer, typ scouter. Och jag skulle låsa kyrkan, jag var själv där kvar. Alla hade gått hem. Och så går jag in och ser att det lyser på toaletten nere i källaren. Och jag öppnar dörren. Och på toaletten i källaren där inne så står en kille som var känd i Sävsjö under namnet Tokleif. En stor växt kille. Han brukade dansa naken bland gravarna vid kyrkogården. Och han bekände sig som satanist. Och där stod han på toaletten. Han hade ritat ett upp- och nervänt kors i blod på sin panna. Och där står jag. Vad gör jag? 18-19 år. Ung grabb. Vad händer? Vad gör jag? Jag liksom försökte tilltala honom lite snällt så här, jag på låsa och greja, och han mumlade någonting, och jag fick honom efter ett tag och började följa med mig till trapporna. Vi kom till halvtrappan, en sån där trappa med liksom en avsats i mitten, och sen ville han inte flytta på sig, och han började prata om att han kunde Satans Bibeln och han kunde det ena med det andra, och han liksom verkligen hotade mig. Någonstans så bara väller det upp på insidan av mig. Och så gjorde jag någonting som jag aldrig brukar göra. Helt plötsligt så står jag där och talar liksom tungomålstal. Ett språk som den helige ande ger. Och det är som att jag reser mig på tå nästintill. Den här killen var betydligt större än mig. Och det som händer är att han kryper ihop i ett hörn och börjar gny som en liten valp. Och så reser han sig upp och så går han ut genom kyrkdörren. Jag kan inte förklara vad som hände, men jag läser stycken i Bibeln som är märkliga. Jag läser när Paulus möter en trollkarl. Och det står, då fylldes han av den helige ande och så spände han ögonen i honom, står det. Och så kom ett skarpt ord. Visst är det märkligt? Det är ett annat tillfälle där vi samlade till husgrupp, bönegrupp, cellgrupp. Kärt barn har många namn. Och en man i församlingen, han leder lovsången och han spelar. Och jag kommer inte ihåg vad det var för sång vi sjöng, men det var en tillbedjan. Och vi höll på att landa i lovsången, då så säger jag till Stig som han heter, sluta inte, fortsätt. För helt plötsligt ser jag för mina ögon en syn, och jag ser hur liksom nedersta delen av en mantel bara sänks ner mitt i rummet där vi tillber. Och mitt i den här tillbedjan, så jag säger, sluta inte. Och jag bara kände Guds härlighet är här. Den helige ande gör någonting. Och så en kvinna, hon står och ber och tillber så här, och sånt där, så ser jag i ögonvrån och bara pang! Och hon faller pladask, rak lång, bara med ansiktet rakt i backen, och hon hade glasögon. Och jag tänkte, hjälp, vad händer nu? Och så tittar jag på henne. Hon ligger där ljuvligt och tillber Herren. Och glasögonen ligger snyggt ihopvikta jämte henne. I en soffa ligger en annan kille. Och han ligger i ljuvlighet och tillber Herren. Och det var som ett slagfält i det här, vad heter det, vardagsrummet. Därför att vi kunde inte hålla oss liksom upprätta inför Guds härlighet. Inga-Lill och jag har varit med om så många gånger där vi har mitt i lovsången och tillbedjan. Vet, Bibeln beskriver sig att Herren han tronar på Israels lovsånger. När vi har stått i lovsången så har människor blivit berörda, fyllda av den helige ande. Människor har blivit helade. Det fanns perioder bak i tiden där det gick inte att predika, för Guds härlighet var så, vad säger man? Påtaglig. Man kunde ta på den. Och jag längtar efter mer av Guds härlighet. Att gåvorna får vara i funktion. Inget överspänt, inget liksom, vad ska jag säga, tillgjort, utan naturligt. Där vi vågar och sträcka oss efter det Gud har och vad han vill göra, så att hans härlighet, precis som versen jag läste tillsammans med dig innan, får uppenbaras genom ditt och mitt liv. Det är du och jag som församling får uppenbara hans härlighet genom att vara församling så som han vill att vi ska vara. Genom våra liv, genom våra gärningar, genom att enkel tilltal, en enkel förbön, ett enkelt ord på vägen, en enkel uppmuntran. Men när Guds ande är där och han som gör det, så finns det kraft i det. När smörjelsen som vi talar om, när Gud får finnas där och göra det, då händer det saker, då öppnas dörrar. Ett ord räcker för att lösa ett helt sammanhang. Liksom en hel komplexitet av saker. Ett ord ifrån Herren. Och det är våran längtan att bara få låta honom bara beröra oss och göra oss mer lik honom. Och där hans närvaro får fylla våra liv och fylla våra hjärtan. Och anledningen till att jag berättar alla de här sakerna som jag har berättat och läst och försökt att förmedla för dig, det är utifrån en längtan som flera uttrycker, det vill säga att vi vill ha mer av Gud. Mer av den helige andes närvaro. Där människofruktan får brytas. Där traditioner som har blivit till barriärer får brytas ner. Det är traditioner som har blivit till hinder för att få liksom söka Gud och bli berörd av honom. Får helt enkelt brytas ner och försvinna, och där du och jag får möta honom på djupet i enkelhet. Tack Jesus. Ska vi be tillsammans? Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Tack Jesus. Surya maladinineya. Tack Herre. Tack Herre. Kan vi göra så att vi står upp tillsammans om du orkar det? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Summa din egen.